Döden, den skrämmer en del och känns som en befrielse för andra. Den är både mytomspunnen och högst realistisk. En del tänker att det är slutet på allt och andra att det är början på någonting nytt. För mig är döden förknippad med förlust, sorg och saknad. Och det här året har döden tagit en väldigt stor plats i mångas tankar och i nyhetsflödet i spåren av pandemin. Philip de Croy är teolog och har tänkt och skrivit mycket om döden. Välkommen till min podd, Philip.
Tack så jättemycket, Anna.
Du har skrivit en bok, boken för dig som en dag ska dö. Vad är det som intresserar dig så mycket med döden? Man kan nästan säga att det har blivit din livsuppgift att jobba med döden.
Vad fint beskrivet. Men det är flera delar naturligtvis. Människor, precis som alla andra, formas ju av det man möter. Dödsfall som har inträffat i mitt liv, både dramatiska sådana och mer vanliga, naturliga dödsfall. Och sen när jag började läsa religionsvetenskap och teologi så märkte jag att trots att döden berör alla människor, oavsett om man tror på en, fler eller absolut inga gudar, vilken tid man än placerat sig, vilken kultur man än lever med, så måste man hantera döden, den döda kroppen, känslorna kring det, riter som skiljer liv från död. Så då blev det jag ägnar mig åt. Och det är ju fantastiskt att få göra det så på så full tid, att det är det jag ägnar mig åt.
Och den här boken som du har skrivit, det är ju en hjälp, kan man väl säga, till alla oss som går och tänker och funderar på döden och som behöver ha samtal om döden. Alla människor, precis som du säger, ställs ju inför det här kanske många gånger i livet. Man mister anhöriga och man ska ju själv också förstås möta döden. Berätta lite om den här bokens tillkomst. Vad vill du ge till oss som läser den?
Vad vill jag egentligen? Den här boken heter ju Boken för dig som en dag ska dö, av just det skälet att det spelar inte så stor roll när eller hur man dör, för dör gör man förr eller senare. Och i Sverige är det ju så märkligt att vi har ju, och här är ju verkligen ditt arbetsfält en central del. Vi har genom forskning och innovation flyttat fram döden. Vi har botat sjukdomar som tidigare var dödsdomar. Vi har lindrat lidanden som tidigare var outhärdliga. Vi har fantastisk vård i livets slutskede, det som kallas palliativ vård. Vi lever längre än någonsin förr. Vi har världens lägsta barnadödlighet tillsammans med Luxemburg. Det är ju en fantastisk utveckling. Men det har gjort någonting med döden, därför att även om vi har flyttat fram döden har vi inte avskaffat den. Men vi beter oss ibland lite som att vi har gjort det. Som att döden inte berör oss. Och det är någonting som utmanas nu när den här pandemin prövar hela vårt samhälle och alla systemen till det yttersta. Att helt plötsligt så är döden otroligt närvarande. Och den kommer tränga sig på ett sätt som vi inte är vana vid i ett land som varit förskonade från krig och svält och stora katastrofer på väldigt, väldigt länge. Och därför så behövdes, och då tänkte jag ju så här, att det måste ju finnas massa böcker om det här, och det gör det. Det finns böcker om dödens juridik skrivna av jurister, det finns böcker om dödens, alltså sorgebearbetning i form av psykologiska böcker eller självhjälpsböcker ofta. Men det fanns ingen bok som samlade frågorna kring döden och framförallt svaren kring döden i dess breda mening. Grejen med döden är att den kommer med väldigt många frågor. Men när man måste ha svaren, då är oftast kraften som minst. Det är i livets slutskede eller i dödens absoluta närhet. När man själv ligger på dödsbädden eller när man är nära anhörig till någon som gör det. Och meningen är att underlätta den processen. Att man ska inte behöva sitta vid Google och samla in alla möjliga fakta och underlag för att kunna ta kloka beslut kring livets slutskede. Utan det ska man kunna få hjälp med. Så det här är ett försök att samla ihop så mycket svar som möjligt. Och det handlar då om både riter, myter och föreställningar, till historia, till symboler, traditioner, till vett och etikett, regler på begravningar. Vad ska man ha på sig? När ska man komma? Ska man ta barnen med sig eller inte? Hur funkar det i en hinduisk begravningsritual versus Svenska kyrkan eller Missionskyrkan eller Ekumenakyrkan eller vad man nu tillhör för trosinriktning? Och kan man begravas utan Gud helt och hållet? Hur funkar en borgerlig begravning till exempel?
Mm. Jag tänker på det när jag läste din bok och den diskussion som är så här. Ibland hör man ju det här begreppet, ja, vi i Sverige, vi har blivit fredsskadade. Vi är så ovana vid krig. Jag tycker det är ett fruktansvärt begrepp. Det är ju en gåva till oss som får leva i fred såklart. Och det lilla bekymret att vi är lite ovana vid att hantera döden, det måste vi ju kunna hantera ja, på något bättre sätt än att se oss själva som skadade av att leva i ett land i fred. Men nu så har vi ju sett, det är min erfarenhet här under våren, att pandemin har ju slagit väldigt ojämlikt kan man verkligen säga. Det är i vissa grupper, i vissa geografiska områden, också etniska grupper, så har den här pandemin slagit hårdare än i till exempel den rätt välmående medelklassen som jag själv tillhör i Stockholms innerstad. Och döden ser olika ut. Det finns ju mycket likheter såklart, men döden ser ändå olika ut i olika kulturer. Hur har det där förändrat Sverige och vår syn på döden i Sverige? Att vi har så många olika kulturer som lever tillsammans.
Ja, men det där är ju, ibland får man frågan så här, är du rädd för döden? Och jag tänker att det är en lite för generell och brett målad fråga, därför att det beror ju på vilken död man får. I boken tar jag tre exempel på död jag mött. Då är det ett långsamt farväl, min pappa som insjuknar i ALS, bryts ner under några år och sen avlider. Det är ju en sjukdom som är otroligt smärtsam, både för den som drabbas och för de närmaste anhöriga. Där finns vännen Saida som var på FN-mission i Kongo. Hon jobbade för utsatta kvinnor och barn och blev kidnappad.
Saida Catalan som vi har följt, tror jag, alla förfärligt öde.
Exakt, hon kidnappades ju och hittades senare mördad. Och gjorde ett otroligt avtryck. På hennes begravning så sjöng vi Lales en stund på jorden. Jag tänker rätt ofta att hon hann uträtta otroligt mycket under sin alltför korta tid på jorden. Vi är jämnåriga nu så att säga. Så när hon var 36 när hon gick bort. Och det är ju ingen ålder att ryckas bort från den här tiden. Och sen har vi farfar som dog 89 år gammal, mätt på livet, omgiven av sina nära och kära och helt klar. Och det är tre helt olika sätt att dö på under helt olika omständigheter. Och att säga, är du rädd för döden då eller inte? Ja, det beror ju på situation. Och samma är ju, om man då ska tänka lite i Sverige, så är det ju så att historiskt så var ju döden ett vi. Någonting man hanterade tillsammans. Man levde tillsammans, ofta i storfamiljer, där äldre familjemedlemmar vakades i dödsbädden av familjemedlemmar från olika generationer. Man samlades runt dödsbädden. Man vakade, man majade, som man sa, man klädde bostaden i grönt. Man hade olika akter och traditioner och riter. Så både inför döden och sen efteråt, hur man tvättar kroppen, hur man bär den till svepning, hur man lägger den så småningom i kistläggning och sen ner i graven. Och det där är ju ett vi som vi har förlorat. Förut så dog man i hemmet, nu dör många på hemmet, omgiven av vårdpersonal som är otroligt viktiga. Och det ska kommas ihåg att även om jag får nöjet eller möjligheten eller vad vi ska kalla det att få ägna mig åt det här, så är det otroligt många människor som du och alla de som jobbar på olika sätt inom vårdkedjan och i omsorgskedjan som är experter på döden i allra högsta grad, som möter den som lever i dödens närhet på olika sätt, genom de beslut som fattas, genom den vård som ges, genom den forskning som bedrivs. Och det är viktigt att komma ihåg. Här sker ju möten mellan det, ska man säga, gamla och nya Sverige, eller det lite mer monoteistiska till det mångfaldiga Sverige där traditioner blandas upp och där lagar också förändras i takt med tiden. Till exempel fick man förut inte dela på aska. Efter en kvar, alltså när man kremerat en person så fick man inte dela askan för det räknades som ett griftefridsbrott. Idag får man göra det av just det skälet att många av oss har ju härkomst från andra länder. Och då kan det vara att man vill begrava en del av sin aska i det ursprungliga hemlandet och sen en del i det nya. Det är en sån grej som har förändrats. En annan grej är att inom islam exempelvis, och egentligen inom judendom också, men framförallt i islam så ska man inte begrava i kista utan man sveper kroppen och sänker ner i marken. Det får man inte göra i Sverige, man måste ha en kista. Men då har man hittat en lösning att man kan göra hål i locket på kistan så att man kan se den svepta kroppen och slänga ner mull eller jord tillsammans så som traditionen påbjuder. Så att det finns en pragmatism som kommer med mångfalden och som gör det möjligt att också lära av varandra. Och det där viet som vi förlorade lite i och med moderniseringen av Sverige och när vi byggde folkhemmet och lite städade bort döden på kuppen, den hämtar vi tillbaks till viss del genom mångfalden. Därför att från våra muslimska och judiska vänner så finns det mycket traditioner att hämta. Hur man bär varandra genom sorg, hur man stöttar de som är kvar, hur man blir en kedja av liv och stöd. Också i en period efter ett dödsfall och inför. Samma i katolska kyrkan har ritualer för det här där man samlas en viss tid efter en begravning eller ett dödsfall och sen ett år senare för en viss särskild typ av mässa där man minns personen. Så att mångfalden gör oss både uppmärksammade på hur nära döden kan komma därför att man har andra erfarenheter och perspektiv, men också ger nya riter, nya traditioner.
Jag tänkte på det här med många som dör i vård och omsorg. Det är ju precis som du beskriver. Alla som arbetar i vård och omsorg är ju en del av den här livsprocessen. Men vi vet ju också att det är väldigt många som dör ensamma. Alltså alldeles ensamma, utan mänsklig närvaro i rummet. Och en och annan kanske önskar det så, men många gör det nog inte. Och vi har... Jag har inte någon färsk statistik, men jag får ju beskrivningar av att det där har ökat i pandemin. Det är väldigt svårt, vi har besöksförbud och det är väldigt tryck i vården. Vad tror du att det gör med oss människor? Ja, men både den som lämnas ensam, men också alla som står kvar och inte har funnits där, som man ju kanske skulle verkligen ha önskat.
I boken så skriver jag bland annat om hur jag själv fått brottas en del med dåligt samvete efter pappas bortgång. Därför att jag var inte där när han somnade in. Det där är någonting som jag delar med otroligt många människor som har varit i en liknande situation. Och jag tror att många brottas med det här just nu. Jag borde vara hos mamma just nu, men jag borde å andra sidan inte. Jag borde i någon slags moralisk mening, jag borde vara där och visa att jag bryr mig, att vi är en familj och att vi håller ihop. Men jag borde samtidigt inte vara där på grund av smittskyddet. Jag ska ta ansvar för att hon inte blir smittad. Och det där är så otroligt utmanande för oss. Därför att människor blir till i relation till varandra. Vi blir, när vi blir sedda, upprättas vi och växer. Och när vi då blir osynliggjorda så kan vi försvinna. Och vi vet också att ensamhet är en folksjukdom som leder till döden. Det här vet ju du naturligtvis mycket om i din funktion. Att, inte minst i psykiatrin. Där var jag nyfiken också på hur du tycker så här, att Region Stockholm då är rustade för det här. För här är ju en ny situation av ensamhet. Det skapas trauman kring både det dåliga samvetet, dödsfall som inte borde behöva ske och som sen sker plötsligt. Och så står man med all sin ångest, sin oro, sina frågor och också kanske ilska över att man inte, både på sig själv och på samhället, som inte möjliggjorde närheten. Hur rustade är vi? Hur förberedda är vi egentligen?
Ja, både bra och otillräckligt skulle jag vilja säga. Vi är ju inte rustade i samhället för att ta hand om alla som är ensamma i döden. Det är vi ju inte i tillräcklig grad, varken här eller någon annanstans. Så det är inte bara kopplat till pandemin, utan så har det sett ut under lång tid. Så jag har försökt lyfta den här frågan om ensamhet. Men sen är det ju den här andra frågan om de kvardröjande effekterna. När man står kvar och kanske har mist någon nära, eller man har kanske varit personal i vården och jobbat och känt sig otillräcklig och trött, och att det är för mycket och man hinner inte med och så. Det kan ju bli trauma av det också. Ja, där har vi ett möjlighet att erbjuda personalen en bra, som jag uppfattar, och jag får också den kommentarer ofta från medarbetare, att det finns ett bra stöd, alltså psykosocialt stöd och så hjälp från psykiatrin kan man få också. Och vi ser att behovet hos allmänheten av stöd för sin psykiska ohälsa är också stort. Det är många som söker vård, och vi jobbar med att bygga ut det som vi kallar lite tekniskt för första linjens psykiatri. Det är alltså den psykiska hälsovården, kan man väl säga, den första vårdkontakten som vi kan behöva när vi har ont i själen. Lika naturligt som att prata med husläkaren kan det ju vara att prata med en psykolog, och att det ska vara också möjligt via våra vårdcentraler i den första kontakten som vi har med vården, för att inte se allting som medicinska problem eller som att man behöver specialistvård, utan det ofta är det ju det som vi kallar primärvården, näst nära vården som behövs. Och sen ska det naturligtvis finnas ett bra stöd när man behöver mycket mer än så. Men Filip, det är en sak som är fantastisk som har utvecklats över tid, och inte minst i och med pandemin, och det är att vi numera kan få mycket hjälp med digitala verktyg, för många låter ju att söka vård också. Man vill inte utsätta sig för smittrisk, eller man kanske tänker att man stör vården som är hårt belastad. Så ska man verkligen inte tänka. Man ska söka vård om man mår dåligt. Och idag kan man få hjälp, inte minst psykologhjälp, via internettjänster. Och det har väldigt bra evidens dessutom. Vi ställs ju inför döden. Min pappa dog förra året och min farfar dog efter pappa. Det var ju väldigt konstigt. Och då så märkte jag, så jag skrev på Facebook och berättade vad som hade hänt. Jag fick jättemycket, jättehärliga kommentarer från hjärtat hos människor, och många skrev att jag beklagar förlusten, och några skrev jag beklagar sorgen. Och då var det andra som gick in och sa så här: det heter inte jag beklagar sorgen, det heter jag beklagar förlusten. Så började ni så kommentera och tillrättavisa varandra. Det är liksom det förhållningssättet som en del orkar ha till det här svåra ämnet och svåra stunderna. Jag tänker att alla är snälla ändå och vill väl, så att jag tog inte så illa upp, men jag blev fascinerad. Vad är råden till oss? Hur ska vi prata med den som har fått en stor förlust och som är i sorg?
Jag tror det du berättar först, så jag tror jag var en av dem som då skrev också, men om det föll mellan stolar så beklagar. Jag tror så här, för det första så tror jag det som vissa av dina följare där gav uttryck för, det är just den här frustrationen över vad döden är. Det är lite terra incognito. Vi vet ju inte vad som händer sen. Man kan vara religiöst orienterad och tro att det händer saker. Och det är en förvissning, det är en förhoppning. Det finns ett löfte kanske i berättelser eller i skriftkällor eller i traditionen som säger att det väntar en uppståndelse, en återfödelse som så småningom leder till befrielse eller sådär. Men det är ju inget som man hundra vet. Och i den här ovetskapen, vi är vetgiriga varelser. Vi är flockvarelser som vill vara i relation med varandra. Vi vill prata, vi vill leva. Och det är ju fantastiskt att det är så. Men det gör också att vi blir frustrerade när döden slår till. Därför att man vet inte alltid vad man ska säga. Det som är det farliga det farliga är inte att säga någonting. För att man kan till och med säga fel. Det är inte hela världen. Då har man fortfarande visat att man brydde sig. Att man gjorde ett försök. Att man fanns där. Det värsta är att när döden slår till, det som är mest påtagligt för de som blir kvar, det är tystnaden. Den kompakta tystnaden. Är det en livskamrat som har somnat in, så saknar du ju hela livet. Du saknar ju andetagen på kudden intill. Du saknar planeringen inför helgen eller bara gå till affären och handla mat. Alla de här vardagsgrejerna, liksom de stora. Är det en kompis så saknar du sms-signalen eller ringsignalen när ni bestämmer att ni ska på bio eller ta en fika eller vad ni nu skulle hitta på. Är det obegripliga som kan hända och som drabbar vissa, att det är ett barn som dör, då har ju hela tillvaron rasat. Och den här tystnaden, den är så otroligt kompakt. Och vi är gjorda för små portioner av tystnad. Vi kan behöva dras tillbaka för att vara ett med tystnaden, absolut. Men vi är relationella varelser. Vi vill vara i dialog och samtal och utvecklas. Och tystnaden är därför också destruktiv om den blir för lång och för omfattande. Och tystnaden byggs på när vi drar oss tillbaka. Och det är så många som vittnar om det, att så här, man drar sig tillbaka för man vill inte säga fel saker. Man vill inte vara till besvär. Men i Sverige är vi jätteduktiga på att inte vara till besvär. Men istället för att inte störa så lämnar vi människor. Istället för att lämna dem i fred så lämnar vi dem ensamma. Ensamma med sin sorg, sin saknad, sin frustration, sin ilska. Sök upp personerna. Och är det så, säg någonting. Oftast så funkar det mesta. Om det är så att du är inte ordens person, du vill inte formulera dig, det ligger inte för dig, helt okej. Laga mat. Laga massa matlådor som räcker länge. För även om sorgen har tagit bort aptiten så tar den inte bort kroppens behov av näringstillförsel. Laga matlådor som går att frysa in eller ställa i kylen. Töm soporna, städa bostaden, gå ut med hunden, passa barnen. Gör någonting som är en konkret kärlekshandling som visar omsorg och stöd på ditt sätt. På det sätt du kan och som är naturligt för dig. Därför att alla de delarna visar på en omsorg och ett ansvar för den personen. Och det ska du göra på det sätt som du är för den personen som är i sorg. Det är ju därför personen gillar dig. För att du är just den du är. Så gör det på ditt sätt. Men gör någonting. Dra dig inte tillbaks. Ta inte omväga förbi ketchupen eller chipsen eller vad det kan vara på ICA. Få slippa prata med personen som du vet har det jobbigt. Därför att den tystnaden, den smärtan är så otroligt mycket värre. Så säg någonting, vad som helst. Gör någonting.
Fint råd tycker jag. Och det är min erfarenhet också från när jag själv har känt att jag är dålig kompis eller jag vet inte vad jag ska säga. Att det ju faktiskt inte behövs heller. Men man måste visa sig. Och det kan räcka med en blick eller en kram eller en gest. Och att det inte förväntas de stora välformulerade talen och så. Utan bara nu känner jag att det blir mycket floskler här. Men en utsträckt hand, liksom, det räcker så långt.
Men det är också lätt att säga, så här, avfärda det som floskler. Men det är det ju inte, det är ju omsorg. Men det är det på olika sätt. Och det måste man få visa. Ett tredje sätt, eller vilket det blir i ordningen, det är ju också att bara lyssna. Efter ett dödsfall så vill man ofta, eller många vill älta. Behöver få prata om det, bearbeta. Var den som lyssnar då? Om du inte är den som pratar, var den som lyssnar. Det kan vara nog så viktigt, om inte viktigare.
Ja, och det här, min erfarenhet då från när pappa dog, det var ju fint med alla som skrev i stunden bara, vad tråkigt och jag tänker på dig, och det behövde inte mer än så, men det som man blev extra glad för, det var ju de som återkom med ett litet personligt meddelande, kanske ett par veckor senare, sådär, jag tänker på dig och så, att det värmer verkligen, så att kanske uthållighet är viktigt.
Exakt.
Också. För man får mycket uppmärksamhet i stunden, men det är ju en lång process att gå igenom en sorg.
Och det är ju för den som inte är närmast anhörig, för den är det ju där och då. Man får veta det på kanske Facebook eller Instagram eller liknande plattformar. Och så skriver man någonting snällt och sen så går ju livet vidare. Därför att din vardag har ju inte förändrats av det här. Men för den personen som är mitt i det så har ju livet, då finns det, ibland pratar man ju om ett liv efter detta. Och då menar man ju i religiös mening, men jag menar att det är lika tillämpbart här och nu, i livet efter dödsfallet. Livet efter detta handlar lika mycket om, hur gör jag nu? Vem är jag när jag förlorat min livskamrat eller min bästa kompis eller vad det nu kan vara? Och där är också viktigt att inte glömma kompisars sorg. Det är lätt att fastna, och det är inget konstigt, är inget fel. Lagen är formulerad så att det finns ett stöd för närmast anhöriga, och då menar man biologisk eller juridisk mening. Barn och föräldrar och sådär. Och det är väl så här, i grunden rimligt, men vänner och vänskapsrelationer kan vara nog så innerliga, nog så djupa, nog så kärleksfulla. Kanske ibland till och med ännu viktigare än de familjeband som finns, så att säga, rent juridiskt. Så att vi måste också bli bättre på att bära varandra genom sorgen som vänner. Att ta någon under sina vingar som faktiskt är bästa kompis till någon. Det är nog så viktigt också.
Mm. Ibland vet ju människor att de har en väldigt kort tid kvar. Man kanske har en väldigt allvarlig sjukdom och så. Hur kan man förbereda sig själv inför att man ska dö?
Ja, men det beror ju lite på i vilken livssituation som du säger och som vi varit inne på, just var är du i livet? I grunden kan man ju förbereda sig när som helst, därför att om det är någonting vi vet så är det ju att vi ska dö. Förr eller senare, förhoppningsvis senare. Och det innebär att man kan skriva ner till exempel, man kan skriva sitt testamente i ett ganska tidigt stadie där man skriver hur man vill att saker ska fördelas. Man kan skriva sin sista vilja, som alltså inte är samma sak, utan det är alltså ett dokument som finns till exempel hos begravningsbyråerna. De kallas bland Vita arkivet eller Livsarkivet eller liknande, det finns jättemånga olika. Och där är det att du skriver ner dina tankar om hur du vill ha det efter din bortgång. Rent praktiskt kring ritualen. Vad ska man ha på sig? Vilka blommor ska man ha? Ska det vara smörgåstårta eller svampkrustader? Ska vi ha en ljus eller mörk begravning? Ska vi spela Beethoven eller Mika? Allt det där är ju lite av en önskelista för dig själv. Men också, och det kan, en del tycker det är lite egoistiskt. Säger man så här, då lämnar du det här till de som blir kvar. Och det är, du är ju inte ens kvar. Du är ju inte ens där när det här sker. Kan inte de få bestämma istället? Ja, men det är ett sätt att se på det, och det är absolut. Men det är också ett sätt att underlätta för de som är kvar. Därför att när man väl sörjer, ibland uppstår sprickor, friktioner, konflikter om att man tror sig veta bättre om hur den som har gått bort ville ha det. Jag kände henne bäst, jag vet att hon ville ha detta och detta. Eller jag vet att, och det är så onödigt. Tänk om vi hade pratat om det medan tid var. Så det ena är att skriva ner det, men det andra är att prata om det. Att om vi kan närma oss döden och frågan om vår egen dödlighet och om hur jag vill ha det sen, hur jag tänker kring döden, med vilken rit vill jag skilja mitt liv från död, i vilken tradition, har jag en katolsk tro eller buddhistisk, eller är jag vill jag ha en borgerlig begravning utan Gud och himlar och så vidare. Ja, men prata om det. Vi blir mer levande då också. För det finns, det här vet ju de som, inte minst som jobbar i den palliativa vården, till exempel Stockholms sjukhem. Det finns få samtal som är så djupa, innerliga och för människor så nära varandra som de som sker i livets slutskede. Människor pratar ofta om att vi lärde känna varandra på ett helt annat sätt nu. Eller till och med vi lärde känna varandra för första gången någonsin. Det är rätt vanligt. Och det är ju otroligt vackert, men det är också ganska tragiskt. Varför gör vi det inte tidigare? Lär känna varandra.
Försoning är ju också någonting som känns viktigt där på för det yttersta slutet. Att man får avsluta och kanske klara ut en del som har varit outtalat. Eller där man har känt att nej, men här har vi inte dragit jämnt. Och, ja, jag satt vid min pappas sida när han gick bort. Och då var han själv inte vid medvetande, men det var ju en väldigt speciell stämning, och de samtalen, det var ju intressant. Det var olika släktingar och bekanta till honom som kom förbi där och tittade till honom helt oväntat. Det visade sig att han hade ju vänner som jag inte kände, såklart. Jag menar, han är ju vuxen, jag bor ju inte ihop med honom, så han har ju naturligtvis ett eget liv. Men det var så fint, tycker jag, att se att det fanns ett socialt liv som kretsade inte alls kring oss i familjen, utan som var hans eget. Så då lär man ju känna sin pappa, som jag ju kände såklart innan, men på lite nytt sätt. Men du, om man ska prata med barn om döden, eller hur kan man hjälpa barn att förstå vad döden är för någonting?
Så det ena är att man ska komma ihåg, generellt säger jag nu, barn är oftast mycket mer öppna för att prata om döden än vi som har blivit lite äldre. Mycket, mycket mer öppna. Därför att det finns en naturlig nyfikenhet hos barn som man inte har tagit ifrån dem i takt med att räkningar ska betalas och arbetsuppgifter ska lösas. Utan då är det precis lika intressant med kråkan som har blivit påkörd på vägen till förskolan eller skolan. Det är minst lika viktigt, om inte mer, än det man faktiskt lär sig i skolan. Barn drivs ju av nyfikenhet, av upptäcka glädje, och det ska man ta vara på. Det finns så många, jag håller på att skriva på en ny version nu av den här boken som är just för barn. Och det är just för att barn har också rätt till sin sorg. och sörja på sitt sätt och med sina ord och sitt sätt. Ibland så får man frågan så här, ska barn vara med på begravning? Ja, det vet ju du bäst själv förmodligen. För att antingen har du, som mina föräldrar till exempel gjorde, rustat barnen för begravning. Kanske gått på det som vi kallade övningsbegravning. Det låter ju lite makabert i efterhand, inser jag. Men det förklarar väl kanske varför man blev som man blev. Men det handlade om att äldre släktingar, i mitt fall mormor och morfar, var sjuka och gamla. Och skulle somna in ganska snart. Och då tyckte de att de förberedde dem genom att man fick gå på andra släktingars begravning som var lite längre bort i släkten. För då hade man ett begrepp om vad innebär det här med kista och sörjande vuxna. Det kan ju vara till exempel det att man inte har sett vuxna gråta. Det är olika. En del har nära till tårar och känslor. En del har väldigt långt till det. Och därför har deras barn aldrig sett att det vuxna får eller kan gråta. Och det sker på begravningar. För många, inte alla. Så att det ena är att så här, barn har rätt att vara med på begravning om de vill. Det andra är att de har rätt att vara det på sina villkor. De får ställa sina frågor. De får sörja på sitt sätt. Det kan vara till exempel att istället för att lägga ner blommor på en kista eller vid en urna, så kanske man har ritat teckningar. Man kanske har skrivit, om man är lite större barn, så kanske man har skrivit brev till mormor eller mamma eller vad det nu kan vara, som man skickar med. Eller föremål, plasthalsband, nallar. Det finns otroligt mycket olika sätt att hedra en avliden på, som på barns villkor och på barns sätt. Och det är också viktigt att låta barn göra det på sitt sätt, tror jag.
Jag minns en begravning när mina barns farfar dog, då var de små. Och det är ju ganska abstrakt det här att farfar inte, man ska inte träffa honom mer. Alltså att det är ju väldigt svårt för barn att förstå. Men jag kommer ihåg på begravningen, då säger min son efter begravningen glatt så här: nu blev farfar glad, för här var det blommor och musik. Och det var väl så på något sätt. Jag har ett tips till den som vill prata om döden med sina barn. Och det är att läsa Ulf Nilssons fantastiska bok Adjö herr Muffin. Den har vi läst om och om igen i min familj när barnen var små. Det handlar ju om ett marsvin och livet och livets slut och så. Det är en fantastisk bok som väcker mycket samtal och tankar.
Den är otroligt fin och väldigt fint illustrerad också.
Precis.
Det finns en annan bokduo som heter Jag är livet och Jag är döden, som är också väldigt vacker, som varmt kan rekommenderas, som är för barn och vuxna. Barn av alla åldrar, skulle jag säga. Men den riktar sig framförallt till barn.
Du, Filip, vårt samtal börjar tyvärr närma sig sitt slut. Men jag tänkte att du kunde få vara min politiska rådgivare en liten stund. Har du något tips på mig, till mig? Något förslag på hur vi kan skapa en bättre död för människor i vården?
Oj, oj. Det jag spontant funderar på, det är just, dels var du inne på det här med ensamhet, det tror jag är otroligt centralt. Och där är ni ju en bit på väg som är väldigt viktigt, att du fortsätter hålla den glöden och fanan uppe. För den tappas lätt bort, tror jag, också när man ska göra ekonomiska prioriteringar och man tittar på krassa tabeller. Men glömma människors utsatthet. Det andra jag funderar på är regionens kulturarbete. Hur kulturen kan arbeta med de trauman som människa. Att iscensätta, bildsätta, tonsätta, hur man uttrycker sig, det vi är med om. Därför att pandemin är ju någonting ganska, vi kommer ju, så det är två delar. Det ena är, hur rustar vi vården för kommande pandemier? Det här är ju förmodligen inte den sista som vi kommer behöva vara med om. Förhoppningsvis är det ändå förhållandevis sällan, men det är förmodligen inte den sista. Och det andra är just kulturens roll i bearbetning av trauman.
Ja, jag tror ju att det där är jätteviktigt. Eller nu sa jag fel, jag vet att det där är jätteviktigt. Och numera finns det ju också evidens för kulturens betydelse för hälsan. Och mycket handlar ju om miljögestaltning, att skapa värdiga miljöer och plats för stillhet och så. Och det finns ju på det tror jag många sjukhus, kanske alla sjukhus i landet har. Och vi har väldigt fina sådana miljöer på våra sjukhus i Stockholm. En plats där man kan få, som inte betonar det sjuka, och sjukhusmiljön är liksom borta. Man får vara i ett helt annat typ av rum som är vackert gestaltat och som inte heller bara har inriktning mot kristendom eller så, utan där ska alla kunna vara. Så det är en viktig del av det. Men sen är det ju också att få känna glädje och få vara någonting annat än en patient för en stund. Och det kan ju verkligen kulturen bidra med, konsten och kulturen. Så vi prioriterar verkligen kultur i vården i Region Stockholm, för att vi ser att det är så mycket mervärde. Och då samarbetar vi också med äldreboenden runt om i kommunerna, så att man kan få upplevelser. Man kan få vara publik för en stund och inte bara patient, och få ta del av en musik, en konsert eller någon sorts framträdande. Men det är bara en sida av det, för jag tror ju att människor måste få vara skapande människor också. Att vi mår bra av det, många mår bra av det. Och vi vill gärna att man ska kunna få fortsätta vara en skapande människa även när man har en sjukdom och behöver vård. Och där har det gjorts många olika projekt och arbeten som har lett till jättefina berättelser som vi andra kan få ta del av, både i äldreomsorgen och i barnsjukvården. Jag har sett filmer som svårt sjuka barn som är inlagda på sjukhus har skapat, och de filmerna handlar ju inte, som man kanske kan tro, om sjukdom och död, utan det är ju liksom dinosaurier och rymdisar, precis som alla andra barn. Och jag blir så glad av det, för mig blir det ett tecken på att de här människorna har fått vara friska, starka för en liten stund, och det behöver vi allihopa, tror jag.
Verkligen. Vad fint.
Filip, stort tack för att du ville vara med i min podd och prata om döden, som ju verkligen är ett levande ämne, inte minst det här året som ju präglas av så mycket sjukdom och död. Stort tack, Filip.
Tack själv, och lycka till med allt viktigt arbete i regionen nu.